Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin!
Hej Peppe! Är det du Peppe på riktigt?
Det är jag, hörde det på min röst.
Alltså jag blev ju så rädd förra gången vi hördes på telefonen och det var så här. Och jag bara, Peppe, är det du?
Ja, du frågar faktiskt. Alltså, ja. Du låter som du ska skoja nu, men du frågar ju verkligen att det är du.
Nej, men jag trodde att det var liksom din pappa som hade svarat. Du vet, att han var hälsa på i LA och att han inte är, jag vet inte, eller någon annan finsk dude.
Men alltså, halsfluss, vet du vad, jag skulle mycket hellre föda barn. Jag genomgår gärna en förlossning mycket hellre än ha halsfluss i 5 dagar. Det var det värsta jag var med om.
Det gör så fruktansvärt ont. Du pratar med en streptokocker-veteran av rang. Det gör så ont, så att, och sen är det är så taskigt också, för ingen kan liksom se hur ont det gör. Det är som att du är ensam i din lilla smärtbubbla och hela kroppen ger upp. Liksom. Nej, det är ynkligt. Stackars dig.
Tack, det är det jag vill ha nu, en massa sympati. Och jag insåg förresten också hur mycket jag skriker till mina barn, för du vet, man är inte har en röst. Det finns ju. Och jag bara, men hur kommunicerar vanliga människor som inte skriker åt sina barn? Jag menar, jag
bara kappar händerna.
Jag bara sådär, tapp, för att få deras uppmärksamhet.
Du är som Mary Poppins nu för tiden. Och de bara ställer sig i vakt. Du ger dem liksom en menande blick och då har de klätt på sig alla ytterkläder och ställer sig vid dörren.
Exakt så gick det verkligen.
Vet du vad, jag är så glad att du åtminstone hade streptokocker. Jag är inte glad att du hade det förstås, men att du åtminstone var i LA och inte i norra Sverige förra veckan. För jag tror inte minus 45 grader köldeffekt på Åreskutan hade varit så bra för dig.
Herregud.
Det här var förstås ett sätt att humble bragga om att jag har varit i ett kallt, kallt klimat. Men det har ju alla andra i Sverige, så att det är liksom, jag är verkligen inte
men
ensam.
Men 45 grader, var det på riktigt så kallt?
Nej, alltså det var en gång. Okej, det var 20, runt minus 20, det låg väl mellan minus 13 och minus 24 ungefär. Och det är ju kallt såklart, det är ju skitkallt. Men sen så gjorde vi misstaget att åka upp på bergets topp någon dag. Och då var det väldigt mycket vind där. Så i den här kabinliften på väg upp så säger den här tjecka fjällguiden, höll jag på att säga. Att, med vinden. Det är ju minus 24 idag, så att, håll utkik efter vita fläckar. Du vet, och med vinden blir köldeffekten minus 45. Och där står jag med mina barn som är så här 7 och 9. Bara, men gud, vad är jag för mamma? Barn, det här är
alltså,
roligt. Nu ska vi åka skidor och det är frisk luft. Så här, de bara, what?
Jag står i kabinen ner igen.
Ja, det var faktiskt... Jag ville också göra det, särskilt jag vet vad jag också insåg, apropå såna här insikter man får när man blir lite förhindrad att leva sitt liv som vanligt. Jag var ju av kölden förhindrad att ta fram telefonen i tid och otid och stämma olika möten, du vet, tider med våra vänner som vi var där med och andra familjemedlemmar och så vidare. För att vi människor kan ju inte längre bestämma någonting. Vi kan ju aldrig bestämma någonting. Och det är så satans irriterande när det är minus 20 och man måste upp med den där telefonen. Så här, var är vi nu? Vi tar du vet, den och den liften upp till den. Var är ni nu? Och man rör sig över det här berget. Och handen håller alltså, på att förfrysa varje gång. Så här, jag vill ha tillbaka.
Telefonerna i ett sånt klimat?
Nej, de dog ju också hela tiden. Så, att, du vet, ingen, så fort vi splittrades upp kunde vi ju inte se varandra igen på resten av dagen. För att, till slut så vägrade jag ens ta upp telefonen för det var så himla kallt. Och jag försökte säga, men nej, du vet, man måste ju ta av sig alla handskar och innevantar. Och så försökte med näsan. Och den var ju så kall. Nej, jag vill tillbaka till 80-talet. Och bara, vi ses klockan 3.
Och sen så, bra pitchat Norden nu, hör du Karin. Du känner mig inte så sugen på att hantera min telefon med min näsa.
Nej, men å andra sidan så var det ju den bästa fjällveckan i hela mitt liv, var det faktiskt.
Det är sant.
På riktigt, ja. Det var underbart. Ja. Det var sol och det var jättemycket snö och jätterolig skidåkning. Då måste man ju förstås gilla skidåkning, men det gör jag.
Så ja, men det gör ju faktiskt jag också. Det är Magnus som har gjort mig sten anti åka snowboard eller skidor person, för att han bara aldrig gör det.
Förlåt, jag blev så förbluffad att Magnus inte åkte skidor, så att jag blev väldigt stum. Hela hans personlighet är som en snowboardåkare ju. Han måste ha en inre snowboardåkare som måste vänta på, som väntar på att komma ut. Du, under den här fjällveckan så har jag läst Leila Slimanis vaggvisor.
Fy helvete, säger jag då, för att jag läste ju den där texten från The New Yorker som du la upp på vår Flipboard-sida. Och den börjar ju med The baby is dead.
Ja, precis. Var det inte Stig Dagerman som skrev en väldigt uppmärksammad novell som började med så här, idag ska ett barn dö. Hör ni som lyssnar som är bildade människor, kan inte skriva in på Instagram eller så vad det, jag tror att idag är dagen då ett barn ska dö. Introt är precis samma struktur, det vill säga att man får reda på att det här kommer hända på sidan ett. Och sen så är det vi som är läsare, vi känner alltså till vad som kommer hända innan huvudpersonerna gör det. Och det är så fruktansvärt läskigt. Framförallt att vi följer de här föräldrarna. Det är en barnfamilj och det är en barnsköterska då, en nanny som mördar barnen. Och vi följer med familjen i hur de blir liksom, de blir så smått förälskade i sin nya nanny som är så underbar, apropå Mary Poppins. Hon är så här lite gammalmodig men ändå snäll, fantasirik, och hon tar hand om barnen på ett fantastiskt sätt. Hon tar hand om deras hem, och deras hem som höll på att förfalla i någon slags småbarnsträskstress blir plötsligt så där blomstrande. Hon lagar mat, hon kan bjuda hem folk. Allt är frid och fröjd. Och sen så får vi se lite nästan genom barnens ögon hur hon börjar liksom sjunka.
Eller?
Ja, hon börjar krackelera, hon börjar sjunka ner i någon slags djup depression. Hon får liksom psykotiska episoder som skrämmer barnen, men de är för små för att kunna, jag tror att de är 2-4 eller så, de kan liksom inte riktigt uttrycka sig. Hon gör konstiga grejer och så vet vi ju hela tiden vartåt det barkar. Så att, om man vill bara stoppa tiden, det är så obehagligt.
Men kan man stålsätta sig inför det som ska hända, men kan man förbereda sig på det?
Ja, det måste vi ju göra som läsare för att palla med och läsa klart boken. Det enda sättet, jag var tvungen att säga till mig själv som när jag var liten och tittade på läskiga filmer, så här, det är bara fiktion. Det är bara en bok, det är bara fiktion. Därför att Leila Slimani är så otroligt skicklig på att beskriva hur de små barnen, hur en 2-åring och en 4-åring pratar och hur de rör sig och hur man interagerar i familjen. Och så det blir så verklighetstroget och det blir så, det är så lätt att förstå hur familjen blir mer och mer beroende av Louise som den här barnvakten heter då. Och hon på något sätt manipulerar in sig hos dem.
Visst baserar det sig här på en, liksom ingen dokumentär, men visst fick hon idén från en riktig händelse?
Ja, men det kanske hon gjorde, det minns jag faktiskt. Det stod det i den här New York.
Ja, men det börjar med det. En nanny i New York som mördade 2 barn som hon köpte om.
Ja, det är den ultimata mardrömmen. Och det är ju en sån gammal ikon, vad ska man säga, ikonisk skräckfigur också. Moders,
ja.
Alltså modersfiguren så att säga. Den som har hand om barnen som sedan dödar dem. Det är det läskigaste vi vet, att man utnyttjar det här troskyldiga, den här tilliten. Och man kärleken ger det från barnen. Ja, och sen så,
om man ger det viktigaste man har till en annan person och ger den liksom sitt allt. Och det är den person man liksom har valt ut för man litar på. Man måste lita på den.
Det är liksom ett surrogatmoderskap eller föräldraskap, ja, som hon tar över då. Och då måste man lita till 100% på den här personen. Det här väcker ju verkligen liksom, det mest skrämmande som vi kan tänka oss. Det misstaget som vi... Det avgörande misstaget liksom som vi som föräldrar gör. Det är sådana tvångstankar tror jag som alla föräldrar har. Så här. Tänk om någon kommer och ta barnet ur bilen nu. Liksom när jag gick och handlade mjölk. Det tog 5 minuter.
Det här greppet att skriva om att ens barn blir döda, deras barn far illa. Eller den som man ger det här förtroende åt inte visar sig vara en god människa. Det är liksom ett superbt grepp, för det är ju någonting som alla som har barn bär ju på den här rädslan. Kommer du ihåg den filmen från typ slutet av 80-talet, början av 90-talet som heter typ The Hand That Rocks the Cradle eller något sånt här?
Ja, just det. Mm.
Med när nannyn liksom tar över mamman i familjens liv, börjar klippa sig som hon klär sig som hon och förför liksom pappan och försöker skuffa ut mamman ur familjen för att själv liksom...
Just det, handen som gungar vaggan, ja.
Just det.
Så briljant titel också, för det är ju den där handen som också tar barnen av dagar liksom.
Ja, precis. Men hur klarade du att läsa det här? Det känns ju verkligen som en, jag tror att inte jag skulle palla att komma igenom den här boken. Hur välskriven den är, för den, jag tror att den har vunnit priser och skrivit
sin avsnitt. Jo, men du sugs ju in mot din vilja. Det är som en välgjord thriller också. Du måste liksom ändå, ja, du måste följa med. Du måste följa med Louise liksom mot avgrundens rand. Och det lustiga, men in i det sista så ville jag på något sätt att det skulle göras ogjort liksom, att nej, men det blev säkert inte så, utan
ja,
mamman och pappan kom säkert hem precis då. Konstigt. Den andra vad ska man säga, stoffet i boken som är också väldigt drabbande, det är faktiskt klass. Hur de här välbeställda, det här är en familj som bor i Paris, han är musikproducent och hon är en ganska traditionell familj. Hon är advokat. Och de här barnen då, hon var hemma ett par år och sen så började det klia i hela kroppen och så jobbar hon mot sitt dåliga samvete över att hon faktiskt längtar tillbaka till jobbet och att hon är borta hela dagen. Och så kom den här...
Kunde vara vem som helst av oss.
Ja, och så kom den här nannyn in då på något sätt, räddade dem. Det finns ju ingen, naturligtvis inte... En sån, eller naturligtvis, det finns inte sån utvecklad barnomsorg då för alla barn som finns här i Sverige, utan det blir så att de mer välbeställda familjerna som vill ha barnvakt, på något sätt är det någon slags lite läskig dragning åt kolonial eller nästan som någon slags slavhandel, de här rika mammorna och papporna, de går liksom runt och nosar i parken, skildrar Slimani här, vilka av de här, du vet, filippinska, taiwanesiska, marokkanska, koreanska och från olika afrikanska länder, av de här unga kvinnorna som är papperslösa som sitter i parken med barnen och så spanar de så här, vem är bäst på barnen, vem är tålmodig, och sen så finns det någon slags informellt nätverk då som... Där de förmedlar de här tjänsterna och allting är svart, förstår man då.
Exakt så funkar det ju här i LA också. Det är bara vissa som är för fattiga för att inte ha en nanny. Men de flesta människor här har ju nannies. Och det är ju precis så det går till också. Det är ju sällan liksom vita medelålders kvinnor som är nannies. Det är ju alltid någon som kommer från Latinamerika.
Jo, förlåt, jag lät så himla naiv. Nej, men jag förstår ju att det är väldigt vanligt med nannies. Och
men du lät inte alls naiv. Men jag menar precis samma det här att man rekommenderar och tipsar och nu byter.
Men att det inte finns förmedling här liksom.
Ja, det kanske finns det. Jag vet faktiskt ingenting om det. Men jag tror det är mycket på rekommendationer. Om man shoppar runt liksom. Vilket på ett sätt kanske också... Jag förstår.
Grejen är ju att de blir ju utvisade när de inte betalar skatt heller. Så att säga. Det är ju ett sätt att hålla mindre bemedlade människor utanför systemet på ett effektivt sätt också. Ja, för de har liksom inget val. Jag har ju sett det på nära håll här i Sverige. Med barnvakter som jobbar för oerhört förmögna familjer som inte har lust att på något sätt hamna i något system och på något sätt skiter i om den här människan får, du vet, registrerade skattepengar eller inte. Ja. Alltså, du vet, det är så cyniskt på något sätt. Det är sättet att se på andra människor.
Ja, men vet du vad, nu när du säger, alltså det är ju det normaliseras så fort. En kompis som bor i Dubai som är alltså en vanlig människa som vi har ett jättebra jobb där. Och hur man också sugs in i det expertlivet. De har också en filippinsk nanny som jobbar. Mm. Hon är ledig 8 timmar om dagen. Alltså när hon sover. Och en dag i veckan. Och annars bor hon hos dem och liksom gör allt.
Och den här Louise då, den fiktiva karaktären i den här boken. Hon på något sätt vill inte bonda med de här andra kvinnorna, och Louise hon tycker att hon är bättre än de andra, det är det som är så intressant också, att hon är minsann fransyska och hon är äldre och så vidare, och hon förstår inte deras sätt att prata om sina chefer, och man märker att Louise är helt enkelt ganska knäpp, förstår vi ju då, vilket är så, det är så läskigt hur den här lilla, det kommer små flaggor liksom. Markören,
som läsare är man inne i hennes huvud också.
Det är, och hur hon behandlar sin egen dotter och hur hon tänker sig kring moderskap. Hur hon funderar kring de här arbetsgivarna som hon har, det paret. Och hur det blir viktigare och viktigare för henne att inte försvinna ur deras liv allt eftersom skolåldern på barnen närmar sig, när hon börjar förstå det. Att det är då det börjar gå åt helvete, när hon börjar förstå att oj, de kommer kanske snart göra sig av med mig, för att hon har blivit så insyltad liksom rent psykologiskt i hela hennes liksom tillvaro hänger på det här. Hon lever liksom genom dem på ett otäckt sätt, det är någon slags hatkärlek. Ja, det är så konstigt och jättecreepy och jätteintressant. Jag kan verkligen rekommendera den här boken, som också fick den här Goncourt-priset, som är så här jättetjusigt litterärt pris.
Ja, men jag läste att Macron, alltså Frankrikes president, hade utnämnt den här, vad heter hon, Slimani?
Ja, han ville. Och, så,
han men tackar hon nej, han ville, ja, han ville utnämna henne till en, inte minister, men någon slags...
Jo, kulturminister tror jag.
Ja, men sprida liksom fransk kultur ute i världen. Är det ett kortare ord för det, kulturminister?
Ja, jag vet inte det. Jag läste kulturminister, men det kanske var så att hon tog någon sån ambassadörsroll. Men hon ville i alla fall inte bli kulturminister.
Ja. Det är ganska coolt ändå.
Det är ganska kaxigt.
Ja, tack, men nej tack.
Hon har inte ens fyllt 40, tror jag.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ska vi prata om en annan bok?
Ja.
Du vet vilka jag tänker på.
Ja, vi ska tala om Ett jävla solsken, en biografi om Ester Blenda Nordström och som skriven av Fatima Bremmer. Och jag skulle göra en shoutout till Jenny som skrev bloggen Den där om Jenny, som faktiskt tipsade mig om den här boken för länge sedan, först av alla. Otroligt bra. Nu känns som alla pratar om den och med rätta. Det är liksom en så otroligt fascinerande bok. Jag tror att det är liksom en... Ja, det måste tänka sig att den mest fascinerande boken jag läst i år, men det är ju bara Mars. Men den kommer högt upp på listan av... Eller jag fick en känsla av att hur kan jag aldrig förra hört någonting om den här kvinnan?
Jag undrade också det faktiskt när hon fick Augustpriset. Därför att det brukar ju vara ganska sådana här namnkunniga journalister som kategoriseras in i den där fackbokspris,
ja,
liksom,
verkligen.
Shortlistan. Mm. Så att det var ju väldigt kul att det kom en uppstickare och bara sopade mattan.
Knep den. Ja. Mm. Ett jävla solsken handlar alltså, utspelar sig i början på 1900-talet och handlar om Ester Blenda Nordström, ett sladdbarn i en, kan man säga, nyrik familj utan att det låter, utan att det låter elakt. Alltså pappan var verkligen en self-made man. Och som växer upp och är alltid lite busigare och lite vill lite mer än vad det är okej för kvinnor att vilja.
Det känns lite som att hon idag hade fått en sån här ADHD-diagnos.
Ja, det är faktiskt sant. Det
så här, myror i brallan hela tiden och tankarna snurrar och busa och lite taskig konsekvensanalys, rätt sådär impulsstyrd. Blixtrande intelligent men liksom uttråkad väldigt lätt och... Så. Ja, alltså precis. Inte som en flicka skulle vara på 10-20-talet.
Eller nu faktiskt. Alltså, nej, jag tror att vi har mycket konservativare syn på hur flickor och pojkar ska vara.
Det
trots att vi tror att vi är så himla moderna. Men vet du, hon kör motorcykel, vilket ju var bara att vi får tag i ha en motorcykel. Det fanns väl tre i landet ungefär när hon började köra en. Men det är så intressant, för att när jag läser den här boken har jag fått, det är liksom en bok med så många historier i sig och så många olika blandade känslor. Den första halvan är så att jag hade, eller den första tredjedelen kanske, jag kände så att jag hade en sån här bok. Så kommer man vidare och så ändrar jag mig helt och säger att jaha, nej, nu fattar jag, det är alltså en sån bok. Och så kommer den sista tredjedelen, känner jag att det liksom fick jag ännu en tredje känsla över mig, att jaha, den här boken handlar ju egentligen om det här. Och utan att det blir hackigt på något sätt, utan det blir bara liksom en bok som det är som att åka på en resa när man åker till en stad. Man tänker, ja, den här resan kommer att utspela sig i den här staden. Och så kommer man vidare och vidare och fattar bara mera. Liksom.
Mm. I och med att det skildrar hennes yrkesmässiga livsöde väldigt mycket. Precis som biografer över män brukar göra. Det handlar mycket mer om hennes professionella framsteg än liksom familjen och släkten och så vidare. Och det är också så, dels är det kul och intressant och dels så är det väldigt tacksamt i och med att det är journalist som hon blev i väldigt ung ålder och hon var extremt modig och nyskapande i det journalistiska yrket och väldigt unik och hon blev rikskänd innan hon ens hade fyllt 30. Ja. Och som du sa, hon ballraffar.
Hon bländar, ordet, borde man ju säga.
Precis, innan ordet ens var myntat av liksom Günther Wallraff var knappt född. Men det jag menar är att vi följer ju henne i de reportage hon gör kring de politiska frågor som hon tar upp. Och på så vis så blir det också en historia om feminismen, om Sveriges förhållande till kvinnlig rösträtt, om Sveriges förhållande till vår urbefolkning. Eller vår, det blir inte vår, men den urbefolkningen som i form av samer som bodde i det här landet sedan tusentals år och vilka jävla övergrepp som svenskarna då begick på det här folket under den här tiden och hur hon tog ställning mot det. Och sen så var det ju en massa andra frågor. Det kom ju in nazism naturligtvis och allt eftersom år och år.
Ja. Det första hon gör är, som journalist är åka ner till, eller det första stora hon gör, åka ner på sin semester till en gård i Småland tror jag det är, och ta anställning som piga. Och så jobbar hon som piga inte så himla länge, en månad, två månader kanske, och lever piglivet och beskriver hur det är. Och det är så, och hon kommer då från en familj, hon har vuxit, familjen har inte alltid varit överklass, men den familjen hon har vuxit upp i eftersom hon är sladdbarn har haft mycket pengar. Så åker hon ner och så inser hon att hur hårt de här, hur en piga på en gård jobbar. Pigorna jobbar mycket längre till exempel, eller mycket mer än drängarna. Drängarna får vila på dagen medan pigorna verkligen äter sist, servar alla. De stiger först upp sig till att finns frukost på bordet åt de andra som ska tydligen jobba hårt eftersom de ska ut på fälterna. Och sen äter de själva, liksom, de tar hand om sig själva sist av allt. Det kanske är verkligen en väldigt så här, typisk kvinnobild där kvinnan ska omhänderta och liksom, ja men...
De fick ju sämst betalt, de fick ju betydligt sämre betalt än drängarna fick och de fick jobba hårdare. Och det här var helt i sin ordning tyckte svenskarna på den tiden, att de här unga kvinnorna skulle slita ihjäl sig så kropparna gick sönder vid 25 ungefär. De börjar ju när de är sådär 12 och så tar de liksom städse som piga någonstans.
Och det här blev...
Ja, och de är fulla med ohyra, de sover liksom, det är väldigt dåliga faciliteter, de får knappt tvätta sig liksom och de sliter som attan. Och när Ester Blenda då tog upp det här, den här frågan, det var ju inte bara hon som gjorde, men hon undersökte frågan och lurade då en gård att hon var piga själv och gjorde det tydligen väldigt framgångsrikt. Då först var det som att när en fråga får kropp och själ, då först börjar folk liksom lyssna och tänka att det kanske inte är okej ändå. Och det här hette då, det kallades pigdebatten och den rasade över hela landet och Ester Blenda skrev en bok om sina upplevelser på den här gården när hon lajvade piga så att säga. Och sen så kom det en efterdebatt då när den här gårdens ägare upptäckte att Ester Blenda bara hade lurats och de blev ju jättekränkta och så vidare. Så det var stort drama i lilla Sverige.
Det var så att Ester Blenda var ju före sin tid på alla sätt. Alltså den här kvinnorna fick ju rösträtt många, många år senare. Alltså det skulle ta åtminstone 10 år tills de fick rösträtt. Och att man överhuvudtaget började fundera över pigornas löner, det tog väl upp till 30-talet innan något sånt hände. Det liksom, men hon liksom lyfte upp de här frågorna långt, långt innan resten av Sverige var nästan färdiga för det tydligen. Och en annan sak som hon också skrev, i den här boken så anklagas ju nästan Astrid Lindgren från att ha plagiera historia som Ester Blenda skrev. Ester Blenda blev ju själv författare lite senare in i livet. Och så skrev hon böcker om en upprorisk, inte så typisk på den tiden flickig flicka som bland annat hissa upp en cykel i en flaggstång och hoppa ner från ett tak med ett paraply som vad heter det, fallskärm. Några så här incidenter som dök upp senare i Astrid Lindgrens böcker. Men då tänker jag att Sverige var helt enkelt inte, eller världen var inte redo för sådana historier ännu på Ester Blendas tid. Det var först när Astrid Lindgren kom som man på något sätt kunde, också då var det ju svårt, men att på något sätt ta emot de här om kvinnor som på något sätt skilde sig från den
men kvinnobilden. Samtidigt var hon ju väldigt älskad, åtminstone den första halvan av sin karriär var hon ju älskad och väldigt populär, både hos män och kvinnor. Sen är det ju här en fiktionalisering så att säga, det säger ju Fatima Bremme själv att hon accentuerar ju vissa skeenden och sådär naturligtvis. Det tycker jag hon gör väldigt bra, för ibland blir det ju lite så här sköna tjejen varning på Ester Blenda.
Exakt, det var just det jag tänkte säga, för det började du och jag, innan vi hade läst hela boken störde vi oss båda på det, att under den första vi var så här, men inte lite liksom för mycket av just den the cool girl. Hon som är kompis med killarna är för cool för att hänga med tjejerna. Det blir liksom en, ja, nästan lite för
kön. De som inte hänger med på referensen så är det en passage, det är en monolog ur Gillian Flynns, vad heter
Gone
den?
Gone Girl.
Ja, precis. Som kallas för Cool Girl Monologue. eller?
Och det han, ja, man och det kan googla på den. Ja, googla på. Sköna tjejen som aldrig klagar på någonting, som alltid.
Bara, jag kan käka pizza och supa till med grabbarna och jag är lika, ja, smal och cool för det, och jag blir aldrig bakis och jag är alltid glad.
Och jag blir aldrig sur på min kille.
Kort sagt, ja, en sån här drömtjej. Som Something About Mary tjej, som är så här rolig och goofy och ja, sådär. Och lite kanske en aning overklig. Men jag tycker också att Fatima Bremer balanserar upp det där genom att skildra Ester Blenda som en komplex person också. Hon har ju också mindre smickrande sidor. Hon har en dragning till rusningsmedel som inte är helt hälsosam. Och hon är ganska narcissistisk och hon klantar till det och sådär. Och det är ju skönt att hon visar sig vara mänsklig. Det går inte alltid så jävla bra heller. I början är det ju bara sådär framgång på framgång liksom. Men det är... Hon var ju nästan som en rockstar så himla tidigt också. Det är nog inte så lätt att hantera.
Nej, det måste ju påverka människan. Men hör du, jag tänkte på en sak som jag också tänkte på när jag läste Gun-Britt Sundströms Maken, som i och för sig utspelar sig på 70-talet och inte börjar på 1900-talet. Men jag tänkte så här, tänk att människor var precis som människor då i början på 1900-talet och på 70-talet och nu på liksom 2000, snart 20-talet, är ju precis lika. Folk blir kära i varandra, man går ut, man har liksom samma ångest, man liksom dricker lite för mycket, dricker lite för lite, gifter sig med fel person, är gay, är inte gay, liksom det, alltså, men man liksom, det blir liksom livet omkring en, tekniken går framåt och bilarna blir modernare, men människorna har exakt samma känslor och vi är ju bara människor ändå.
Och det är hon klarar av så bra, därför att historiska romaner, och även om det är fiktionaliserade biografier, kan ju bli lite så här kostymdrama ifall man inte klarar av som författare att skildra det här allmänmänskliga. Klarar man det, då kan vi ju tro på någonting som utspelade sig liksom under antiken, när folk gick omkring i typ lakan och vad de nu gjorde, romarna. Liksom bara det blir... Ja. bara vi köper det, bara vi tror på det. Ett stilgrepp som Fatima Bremer använder sig av, som jag tycker är så smart, är det här... Hon kanske överanvänder, jag vet inte. Men det funkar jättebra för mig att hon med jämna mellanrum kör den här. Då visste inte Ester Blenda att det mötet skulle komma att bli det som blev slutet på hennes karriär. Du vet, de där sakerna. Ja. Så här lite följetong, och det funkar väldigt bra. Annars så blir det ju så tråkigt med självbiografi, för allting är ju redan utlevt. Liksom. Allting är på något sätt... Du är ju ändå låst, du måste ju ändå hålla dig hyfsat nära personens... Ja, det är sant. Levande, liksom. Men för att vi då ska hålla, det ska finnas någon slags spänning för oss som är läsare, så måste man ju introducera personer tidigare innan vi vet vad de här personerna sen kommer att, vilket inflytande de kommer att ha framåt. Och då får hon liksom nästan smyga in dem. Ester Blenda var på något party och då stötte hon ihop med den och den, och ibland så,
men
kanske
Evert,
det är lite...
Men Evert Taube, Anders Sorrenål, det är ju alltid hon, ja, det är verkligen en liksom eliten i kultureliten hon umgås med också.
Ja, och det är roliga Stockholmsskildringar, tycker jag, som är uppvuxen i Stockholm, och många av de här restaurangerna finns ju kvar, till exempel KB och sånt där. Man satt och kröka som attan med gubbarna.
Nej, det var en annan sak som jag tänkte på, att de skriver så mycket brev. Tänk vilken, alltså vilket, att man, när någon dör så åker man hem till den inte sällan och tar sina egna brev tillbaka och arkiverar dem. Tänk om brev.
Ja.
Tänk om breven inte hade funnits. Alltså vilken dokument, vilken liksom, det är ju där som, det är där alla känslor kommer fram. Det är där man kan liksom fylla ut den här historien. Ska man bara basera den på det som har skrivits om henne, det hon som har skrivit själv i artiklar och böcker, skulle bli en mycket plattare historia. Nu, tack vare de här breven, så får man ju liksom... Ja, men då får man ju hela känsloliven, någon slags kött på ben i den här historien. Istället för att bara bli liksom en torr uppräckning av vad hon har gjort.
Men får man göra det? Får man åka hem till någon som man har skrivit brev till och ta den personens egendom? Som att det är ens egen kreativ?
Alltså det får man. Det får man väl inte. När man skickar iväg ett brev ser man väl upp, nu vet jag inte juridiken kring det, men det känns ju som om man ser upp, eller man ger bort det då. Då äger
jag tycker det. Om jag dör så får du inte komma och radera min hårddisk. Jo, det kan du få. Det är okej.
Det första jag gör är bara rusar hem till dig och raderar din hårddisk. Eller kopierar
all,
den alltså.
Allt som är pinsamt kan du radera för all evighet. Bebisbilden kan du svara. Ja.
Ja. Hör du, men en väldigt, nu behöver vi inte avslöja, jag tänker att det finns liksom jättestora vänner här som vi kanske inte behöver avslöja, men det finns,
nej,
det finns så mycket mer än bara journalistiken och klassperspektivet och
titeln är så fantastisk, måste jag också säga, ett jävla solsken, för det var vad hennes familj kallade henne, för hon var ju nästan alltid på gott humör, men också sjukt jobbig, tror jag, och krävande.
Från början till slut liksom.
Ja, en ganska narcissistisk person.
Ja, jag tänkte faktiskt under läsningen att hon och Tove Jansson skulle säkert vara goda vänner. Nu föddes Tove kanske lite senare, så hon var väl en kanske 20 år yngre. Men jag föreställer mig att de skulle ha haft mycket kul ihop.
Jo, men en grej som jag tycker vi måste ta upp igen, det är det här som vi pratade om kring den där boken, du vet, som jag lyssnade på förra veckan, som hette Drunkna inte dina känslor.
Just det.
Den självhjälpsboken. Och då raljerade ju vi över ett begrepp som introducerades där som är starkskör, som jag aldrig hade hört talas om förut, och inte du heller, tror jag. Och jag tror att det här är sammankopplat då, enligt de brev vi har fått, med det här HSP-begreppet, alltså highly sensitive personality kanske, eller people, eller HSP, en högkänslig person då. Det finns en hel del självhjälpslitteratur kring det här begreppet. Sen vet inte jag hur mycket vetenskaplig forskning det finns kring det hela heller, men strunt samma, hur som helst så har några av er blivit ledsna och upprörda för att ni identifierar er i den här som en sån här person som är då högkänslig, och ni tycker inte att vi ska skoja om det, för att ni tycker att det är förstås jättejobbigt att då känna sig påverkad av yttre omständigheter så att livet blir så här svajigt och man behöver en viss beredskap och så vidare. Och jag kan bara säga så här att det är ju skittråkigt, och det är också så glantigt liksom. Det är så här ironiskt att du och jag och Peppe, som är så snälla hela tiden, så skojar vi om någonting, och då skojar vi om några som är liksom extra känsliga.
Ja,
det är klart att folk blir upprörda. Det hade man ju kunnat förutse. Och det är ju dumt, så vi vill säga förlåt för det.
Ja, vi ber om ursäkt för det. Det var onödigt av oss.
Och sen så, när vi har pratat om det, så kan man väl sammanfatta det som att vår utgångspunkt i det här resonemanget är att vi tycker att det är fel att på något sätt kategorisera in en sån här grupp som lite elitgrupp i jämförelse med andra, och att vi tycker att alla människor är högkänsliga och lågkänsliga. Och det är bara att vara människa. Så jag skulle kunna vara jag skulle kunna säga att jag är starkskör, men jag vill inte säga att alla andra är normalbegåvade. Jag tycker att det är fel. Jag tycker inte om den här typen av grupperingar. Och dessutom så tycker jag inte att det är kanske så eftersträvansvärt heller. För att när allting blir, vi är så galna i att gruppera in oss människor nu för tiden, tycker jag.
Men verkligen. Och jag vill också säga att vi är superledsna. Det var ju jättedumt av oss att raljera om en sån här sak.
Vi ska i alla fall fortsätta att raljera om självhjälp, för det är ganska mycket humor i all olika typer av självhjälp. Även om det handlar om städning, eller om det handlar om att gå upp tidigt på morgnarna, eller om hur man ska göra färganalyser och såna här saker. Så att det kommer vi göra, men var lite mer lyhörda när det gäller såna här saker framåt då. Vad ska du läsa nästa vecka, Peppe?
Jag ska läsa en chicklit-bok som heter Ragga som du shoppar, av Linn Jansson. Det är jättelänge sedan jag läst chicklit, och jag måste säga att jag blev lite sugen på den för att jag följer Denise Rudberg på Instagram, och jag tycker att hon är superrolig där, och då tänkte jag, hon har ju skrivit supermycket chicklit, och då tänkte jag att nu är det dags för mig att ta tag i en sån här bok.
Det låter faktiskt som en självhjälpsbok. Det låter som såhär, the game.
Ja, exakt. Ragga som du shoppar. Nej, men det är ju verkligen exakt det. Men hör du, då känner jag så här att det här är en bok som du kanske också borde läsa, den här typens bok, för att på något sätt rena dig själv efter den där nanny-mördarboken.
Åh, herregud.
Du vet hur man måste... Vet du,
just det, man måste paletten. Ha något lite mer så här lätt tuggat. Ja, det låter så himla fördömmande här. Jag vet inte så jag menar, men ja.
Nej, men visst kan man... men det får man väl ändå säga. Att
jag är så rädd, jag är jätterädd nu att någon ska bli ledsen.
Nej, du får inte bli ängslig nu, Karin. Nej, okay, det är verkligen förlåt. Det värsta. Jag har känt mig superängslig i den här podden, vet du, det är nu, alltså det här avsnittet. Jag ska försöka mota bort det.
Gud vad löjligt, vi kanske är högkänsliga ändå. Vi har fått liksom tre lite lätt kritiska kommentarer och så blir vi jätteängsliga.
Lägg oss på rygg, blixtsnabbt, blotta halsen.
Ja.
Men hör du, får jag säga en sak som var så otroligt, som det här är världens minsta grej men som jag njöt väldigt mycket av. Du vet, vi har talat om, både jag har kollat på den här tv-serien som heter High Maintenance som handlar om en kille i New York som cyklar runt och säljer weed.
Just det, jag är helt inne i den. Mm.
Visst är den bra, det är som liksom en liten novell varje avsnitt. Mm. Och i ett av de senaste avsnitten så ligger han i en hängmatta och läser Lincoln in the Bardo.
Jag såg det! Gud,
såg du det?
Ja, jag bara tjöt rakt ut, jag blev så nöjd. Jag älskar såna här små, du vet, saker som är en slump och en tillfällighet men ändå inte är det på något sätt. Ja. Som att vi skulle bara, prata
han
lyssnar
på mellan raderna.
Ja, som att du börjar prata om en Gillian Flynn-referens här nu när vi pratar om ett jävla solsken och Leila Slimani är liksom, har blivit hyllad som, du vet, den nya franska Gillian Flynn. Jag älskar såna här små röda trådar som bara, jag vet inte, inte inplanerade.
Ja.
Lincoln in the Bardo. Bra jäkla bok.
Hörde, vad ska du läsa nästa vecka?
Men jag vet faktiskt inte. Jag är lite, ja, men kanske den här Raga som du shoppar eller, ja. Vad ska du läsa?
Men jag
läsa
tycker du ska den? Läsa den.
Ja. Är det det
jag vet inte. Något annat ska jag väl nog smälla in där också. Jag är väldigt sugen på någon slags novellsamling. Hörrni, om du som lyssnar har läst en jättebra novellsamling på sistone får du väldigt gärna tipsa om den på vårt Instagram till exempel. Eller maila oss på mellanraderna@gmail.com. För att men jag tycker det blir så mycket att läsa två hela romaner på en vecka. Men då blir det bra om man läser en roman och en novellsamling. Och kanske bläddrar igenom några av novellerna. Så det hinner väl en vanlig människa med ändå.
Jag vet att Sällskapet av Kristina Hesselholt är en samling kortromaner som hör ihop allihopa. Och det var ett boktips jag fick av en kompis.
Vänta lite nu, kortromaner, är det en novell? Är kortromaner
ja, det är lite nej, ja, det är lite längre,
jaha,
kan man säga. Ja.
Förlåt, jag försökte skoja om det, men nu visste det sig att jag som var
det. Ja, men det visste att jag inte hade något sinne för humor. Så kan det vara. Du, jag tror att jag ska avsluta här för att du verkar ha smittat mig över.
Jag hör det.
Över det här. Vad är det vi pratar? Pratar vi på Skype eller vad pratar vi på?
Nej, vi är på WhatsApp nu.
WhatsApp är vi. Ja, men varning för det då. Tydligen har jag fått streptokock igen nu då.
Nej.
Ja. Eller så är det bara en ursäkt för att jag vill krypa ner i soffan med en bok här nu.
Nej, men gör det. Hör du, det har varit en ynnest att få tala med dig, Karin Gide, också den här veckan.
Som alltid, Peppa Öhman, och som alltid, tusen tack till ni som lyssnar och hör av er både med positiv och negativ feedback. Det är jätteviktigt för oss.
Och hör ni, ha en fin läsvecka. Vi hörs.
Ha det bra, vi hörs.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.